Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Den här bruden som du håller på med, eller ni ska inte kalla
den. Prata inte för mycket nu, det här är en podd.
Kan vi klippa tillbaka?
Ja, vi får klippa i början.
Nej, den har ingen
laboratorium.
Välkomna till ett nytt avsnitt av podcasten Cyril och Stig, i otakt med samtiden. Podcasten produceras av Storyhood. Dagens gäst är författaren, historikern, journalisten Åsa Linderborg. Åsa disputerade 2001 på en avhandling vid Uppsala universitet om Socialdemokraternas historia. Hon har släppt flera böcker och år 2007 släpptes den självbiografiska barndomsskildringen Mig äger ingen, som blev en stor succé, Augustpris nominerades och har även blivit pjäs på Teater Västmanland och filmatiserats med bland annat Micke Persbrandt i ena huvudrollen. Under åren 2009-2019 var hon kulturchef på Aftonbladet. Idag är hon senior reporter på samma tidning. Hon är också krönikör i danska Dagbladet Information och norska Klasskampen. Nu är hon också aktuell med den självbiografiska boken Året med 13 månader, en dagbok som handlar om året som präglades av MeToo och felen som begicks i samband med den rörelsen, samt hur hon lämnades av sin man.
Välkommen till Åsa Linderborg, som är här för andra gången. Här
ja, det är faktiskt ovanligt med att, nej, det är väl bara
Lena Andersson.
Ja, Lena Andersson två gånger också.
Ja, sen kurdsoldaten.
Kurdsoldaten också.
Ja,
nu är det
en ära.
Nej, men det var ju en väldigt stor upplevelse att läsa den här boken. Året för 13 månader.
Uh-huh.
Det är väl det kommer att handla om.
Mm.
För att jag tog ju väldigt illa vid mig när jag läste den. Va?
Mm-hmm.
Alltså jag var både tårögd och skrattade.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Därför att det fördelen med den, det är väldigt få som skriver självbiografiskt och liksom dissar sig själv, förstår du?
Mm.
Och det gör att man kommer mycket närmare det än vad man gör när man läser självbiografier och andra som försöker ändå upprätthålla någon form av fasad.
Mm, ja.
Och jag tror att uppriktigt sagt att det är väldigt provocerande.
Det kan också vara ett retoriskt bra.
Men
som jag skrev till dig i mejlet där, så jag tyckte det var en bok om skam. Alltså så jag blev också lite så här illa berörd nästan. Okej, den skam med MeToo och Benny, allt som gick fel där, det förstår jag ju. Men det är också så här skam över att bli dumpad av sin man, eller vad ska jag säga, fast det är han som har gjort fel, inte du. Mm. Skam över pappas klass, allt möjligt. Skam över kropp.
Ja, skam över att bli äldre, ja.
Ja.
Men så också skam över att ha obekväma åsikter. Det är ju... Alltså jag funderar jättemycket, om jag får avbryta dig.
Ja,
jag funderar jättemycket över skam. Så arbetarlitteratur är ju väldigt skamdrivet.
Ja, det var det jag sa. Det är för att arbeta grönt. För jag hade ju förväntat mig något helt annat. Jag trodde möjligtvis kanske att efter mig gringen som då blev den här monumentala succén, att du skulle, ungefär som Alex Schumann kanske, att du tar nästa familjemedlem, mamma eller någonting.
Nej, jag vill inte...
Jag vill inte förvänta mig en dagbok på samma sätt. Det är bara att, nu förstår jag ju, när man läser den också, så är det helt naturligt. Och viktigt, tror jag också.
Ja, nej, jag skriver bara böcker som har något viktigt att säga. Det är 13 år mellan mig och ingen och den här boken.
Mm.
Men arbetarlitteraturen är ju väldigt skamdriven. Och att man skäms över den man är när man kommer in liksom, i den här kulturelipen.
Mm. Ja.
Det trodde jag att någon skulle se faktiskt av kritikerna, men det har de ju inte gjort.
Fast jag måste ju säga det att jag har aldrig upplevt det där. Alltså jag kommer ju då på något sätt, konstigt sätt ifrån arbetarklassen.
Ja,
min
ja.
Pappa blev ju försäljare när jag var 13. Mm. Men jag kom ju ändå från förort. Och liksom umgicks med, bara med arbetarkid. Liksom, mm. vet. Men jag gjorde ju aldrig någon grej av det och fattade inte vad man skulle göra det. Farsan var ju då, han bodde delade ju lägenhet med Kurt Salomonsson när han då skrev sin debutbok.
Mm.
Och, men jag uppfattar inte att jag är någon arbetarförfattare.
Nej, men det är du inte.
Nej, men sen var ju också så här, det är inte skillnad. Din pappa var ändå, även om arbetare och själv med entreprenör, ganska framgångsrik entreprenör. Lite som Åsas pappa direkt, som hon beskriver.
Det här med metallarbete. Men visst, det är en skamdriven bok. Men jag funderar mycket på skam, alltså i mitt privatliv och i mitt offentliga liv. Men jag funderar också på skam som en politisk metod, som det ju har blivit nu. Man tänker det här no platforming eller trygga
rum.
Man skambelägger någon. Du är så obehaglig med dina åsikter så du får inte vara med här. Och den som drabbas av det blir ju arg och ledsen, men framförallt så skäms man. Man skäms över att man ska exkluderas ut ur offentligheten eller ur den här gemenskapen. Det kan jag lova.
Ja.
Alltså vi har ju blivit drabbade av när Mia Skäring och de drog igång drev mot Stig.
Först, när var det här?
Det var då det var Skäringen drog igång, de kom på något lite osmakligt citat Stig hade sagt.
Jaha, så det var den här MeToo-hösten?
Ja, nej, det var ett år efter hittade de
ett citat. Ett år efter, ja, fortsatte de ger sig aldrig.
Ja, jag sökte ju upp kompisar, till exempel Lappalang, för att kolla liksom min bakgrund, va. Men sen visade sig ingen ville påstå något negativt om mig.
Nej.
Vad fan då? Jag har inte gjort någonting. Men alltså, det hela resulterade ju i att jag kände en sån vrede över att jag inte hade möjlighet att uttrycka mig.
Mm.
Jag vill inte direkt jämföra med Östeuropa, men de i Östeuropa hade ju efter decennier lärt sig tekniker hur man skulle kunna skriva utan att misshaga censuren.
Mm.
Den kunskapen, den kompetensen har inte vi i Sverige. Så jag känner ju då att jag inte kan skriva alls.
Mm.
Alltså jag kan skriva en recension av någon, jag ska skriva en recension av två deckare nu. Det är okej liksom.
Mm.
Men att skriva om vad jag egentligen tycker, så riskerar jag att jag inte får några jobb överhuvudtaget.
Alltså då, nu har det ändå vänt lite.
Ja, ah, men jag menar alltså...
Ja, jag tror det har vänt nu faktiskt. Jag tycker jag ser fler och fler sprickor.
Vi går tillbaka till boken nu. Mm. Det är väl det boken handlar om framförallt också. Eller hur?
Ja.
Kritiken av det året.
Jag tror att det finns en sak som inte du har tänkt på som kan ha irriterat många kvinnor.
Mm, det är mycket som har irriterat många kvinnor, kan säga. Bland annat att jag umgås med män.
Den kommer inte senare.
Men det är det här. Alltså, du ser ju uppriktigt så pass bra ut.
Ja, det är inte så jag uppfattar det faktiskt. Men tack ska du ha.
Även om du uppfattar det så ser ju då kvinnor som inte ser lika bra ut. De blir så fruktansvärt upprörda över att du ska beklaga dig.
Ja, men det är väldigt vackra kvinnor som är arga på min åldersnoja också.
Ja, men alltså det finns ju, det med åldersnoja hos kvinnor är ju en realitet.
Den är definitivt en realitet. Det är någonting som händer med en när man märker att den sexuella attraktionskraften liksom, ja, att man doftar ur, som det här väldigt vackra ryska ordspråket säger, att jag doftar ur. Det är som fin omskrivning liksom, för att man blir äldre. Det är någonting som händer med ens självförtroende.
Ja, så är det ju också för män. Men i en annan utsträckning, va?
Ja, men...
Han kommer kanske 10 år senare.
Jag tycker Ulf Lundell skriver så jävla bra om det där. För det är så ovanligt att män skriver om sina åldrande kropp.
Mm.
Och avtagen, libido och allt upp. Men han gör det. Han gör det jättefint. Den här kulmagen och att han längtar efter hud mer än sex och allt upp. Det är fan enastående.
Men vi går till boken. Som jag sa, det här med skam.
Ja, men sen är det ju en sak som slår mig när du läser den. Det är ju att P säger den kanske mest sanna saken.
Mm.
Nämligen att, men vänta lite grann. Alltså om hon ska spela Julia kan hon ju inte vara höggravid.
Mm.
Och det påstås ju då att han inte skulle ha tvingat henne till abort.
Mm. Det är klart han inte har tvingat henne.
Nej.
Vi pratar om Benny Fredriksson.
Ja. Mm. Men det är naturligtvis så att han borde ha sagt att du kan inte spela Julia om du är höggravid.
Ja, men det, men det kanske var det han sa. Alltså,
Varför fel med det?
Mm. Nej. Men alltså...
jag tycker, jag får bara säga, nu avbryter jag dig, men bara innan du tar, för du behöver inte gå i försvarsställning, dit vill jag komma också, för jag tycker faktiskt att du har inte gjort något fel. Eller visst, du har gjort fel i din krönika eller vad är det du har gjort med någonting, men
det
är journalisten som har gjort fel, som bara använder en öppen källa, där det också går rykten om att den har haft en relation med den, precis som den här på Bingolotto med Benny kanske.
Och det vet man inte, det kan man bara spekulera.
Men det är ju faktiskt också chefredaktören, men framförallt den ansvariga utgivaren.
Naturligtvis, men jag måste ändå försvara den där granskningen i den meningen att så, det var faktiskt ändå Nej, det var inte alls. Jag var bara kulturchef, jag är ansvarig för min text.
Så det är fint då att du inte skyller ifrån dig.
Nej, men jag måste ändå försvara granskningen i den meningen att det var ändå ett 40-tal källor. Vi i kulturbranschen har ju vetat att det visste ju flera år att det var problem på den där arbetsplatsen, så det kom ju inte som någon överraskning. Man hade kunnat göra granskningen annorlunda, men det betyder inte att allt som stod i den texten var fel.
Nej.
Och löpsedeln var ju åt helvete, min text var åt helvete. Men allt som står i den texten var inte fel, och det kom ju... Benny tog livet av sig natten mot lördagen. På måndag skulle internutredningen ha presenterats på Kulturhuset, och den hemligstämplades ju. Men vad jag förstår så bekräftar den mycket i artikeln. Inte en enda chef ställde sig upp och försvarade honom.
Inte en enda chef.
Så att liksom, man kan inte skylla på oss att det är vi som har tagit livet av honom. Det har han gjort själv. Men vi är ganska många som bär ett kollektivt ansvar, skulle jag säga, för hur han behandlades.
Men det var ju det som grejen, att det här handlar inte om sex, utan om hur det är som chef. Om du varit chef över 1600 primadonner under en år, så klart att det finns folk som är emot det. Men jag vet bara där att en kompis till mig till exempel, som skulle köra en roll där, men sen fick han... Sen fick han ett annat uppdrag som lockade mer. Så då sa han nej. Och då var han ju väldigt hård mot honom med det här, så jävla bra för din karriär. Men då svarade han bara fuck you. Så han menar, och sen kom han tillbaka och var snäll och sen jobbar de tillsammans. Så man behandlade honom tillbaka hårt, så var det ingen problem.
Jag tror att Benny var en fantastisk chef för många och en sämre chef för andra. Och så är det med teaterchefer. Man kan inte vara... aim to please med alla. Det går inte. Men faktum är att det fanns problem på den arbetsplatsen. Och det visste Stockholms stad om i alla år. De skulle liksom hjälpa till att lösa det där. Jag tror att det är omöjligt att vara teaterchef och som sagt vara omtyckt av alla. Det är jättemånga egon och primadonnor och jättekonkurrens och sådär. Men... jag försöker vara så trogen min dagbok som möjligt när jag skriver, eller verkligen.
Det undrar jag också, är en dagbok till 100% Stig hade satt upp att, när vi pratar så här, det här är precis hur vi har föreställt oss att allting, för det berättar i boken också, ungefär allt det här som hände på Aftonbladet. Aftonbladet fick ett rev från de andra tidningarna också då, med Fredrik och det här. Men det var ju precis, du understryker precis det man föreställer sig i huvudet, allting hände. Men det är också därför också ett viktigt dokument. Men frågan är, var en dagbok helt? Att det var så, eller det rätta, för ibland är det så här, du förutspår liksom att det blir en ekonomisk kris som nu med coronan.
Den verkar ju inte ens...
Jag själv skulle, om jag gjorde det, även om jag hade en riktig dagbok, skulle jag nog kryddat upp den lite.
Nej, alltså nej, det är helt autentiskt. Jag pratade mycket med P om ekonomi och så. Men nej, det är helt autentiskt. Men däremot så är det klart att det är litteratur. Om man tar en sättning där, eller en dag, när jag bara har skrivit ryggfettet, punkt. Alltså i min riktiga dagbok så står det ju mycket, mycket mer. Men det här ska ju liksom bli crispy. Så då tar jag bort allt och så får bara ryggfettet stå där. När jag berättar om hur det gick till när jag köpte min Armani-kappa. Det var ju efter en lunch med dig på KB.
Det var långt tidigare.
Ja, det var långt tidigare. Det är klart att jag inte i min riktiga dagbok det året har skrivit ner exakt det där då. Det står ju i min tidigare dagbok.
Ja,
men jag minns det och jag lägger in det för att läsa och ska liksom få en bra anekdot.
Det är ganska kul när, det är ganska kul när du får skam för så här, att du handlar Filippa K för 600 för mig så här, även om jag inte är rik så för mig inte det någonting. Mina vänner som är fotbollshuliganer köper en Stone Island för 12 000.
Ja, ja, ja.
Min son köpte en jacka nu för 12 000. Inte för att jag är så rik att han har råd med 12 000, men han hade gjort ett fotomodelluppdrag så för sig. Han får ju göra vad han vill för sina pengar, även om jag sa att nej, 12 000 är lite mer.
Ja, jag borde också göra vad jag vill med mina pengar. Men när Lars Lindh i Dagens Nyheter liksom påpekar, jag tror det var han, påpekar min lyxkonsumtion och vad fan är det. Så jag har aldrig bett om de här skattesänkningarna. Vad fan ska jag göra med pengarna? Jag går på krogen, jag köper mig en blus, jag köper mig en Armani-kappa. Jag beter mig som en man gör. Och det är ju också jävligt provocerande.
Han klagar inte Lars Norén när han skriver att han går och köper
jackan. Jo, de har klagat
mycket på Norén.
Jag kan bara konstatera att Norén när det gäller kläder fortfarande har väldigt god smak.
Oj, 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 han är så snygg så.
Däremot när det gäller konst så har han bara hans smak fallera.
Jaha, jag vet inte vad han... Okej, jag längtar efter hans nya... Del 4 kommer ju snart.
Mm. Jag gillar ju Norén.
Ja.
Vad var det du sa innan det här med när jag frågade om dagboksformen?
Ja, du frågade om det är en riktig dagbok. Jag har skrivit dagbok i en svit i 16 år. Så det här bygger på min riktiga dagbok.
Och det var det som Stig sa, när du sitter på en sån position som man säger, måste du skriva nästan dagbok för att...
Jag skriver dagbok för jobb. Alltså...
Trygghet också.
Ja. visst. Jag har ju skalat bort mycket. Jag har skalat bort så jäkla mycket skvaller. Alltså för det skulle ju bli
förtalsrätt. Horace berättade också för mig, jag vet inte om det är schysst om jag säger det, men det, jag tror att det är schysst. Under hela tiden han var sekreterare så skrev han dagbok bara av säkerhetsskäl.
Ja.
För att hela tiden kunna ha koll på vad han gjorde varje dag.
Ja, det gjorde Lander också. Jag menar ju att det ska ju alla chefer göra. Uttaget så är livet lite för viktigt för att man inte ska dokumentera det. Så, att, så jag har gjort det. Men det är klart att det är bearbetat till litteratur. Så att, alltså, jag behöver ju inte berätta för mig själv hur min mamma ser ut till exempel.
Nej, men jag träffande porträtt. Alltså av dem jag känner i den, Leo, Oisin och Fredrik. Så det är roliga träffande projekt. Jag vill se Oisin som har en anka.
Ja.
Jo, men lite så är han ju, eller var han ju. Men, jag trodde ju faktiskt då att kritikerna skulle se att litteratur går med på att litteratur är en etablerad litterär genre som flera hundra år tillbaka som kräver sin egen läsart. Det gjorde man ju inte, utan man läste ju här som det var någon jävla artikel i Aftonbladet eller kanske med debattinlägg. Om jag hade velat skriva en debattbok om MeToo, Benny Fredriksson, vilket jag ville egentligen, det hade inte gått. Det hade inte blivit med någon trovärdighet. Jag tänkte, jag måste göra det här tvärtom. Jag måste göra det så privat som möjligt. Och då hade jag ju hela min dagbok där. Så jag utgår ifrån den. Det hade varit smart om jag hade gått in och varit liksom... Jag hade kunnat manipulera det för att framstå i bättre dagar.
För det är en del som har försökt initiera då i recensionen att du gör det som ett försvarstal. Vi kommer väl in på den här osmakliga podden sen.
Ja, men det är ju konstigt vad jag än skriver.
Det får vi få avsluta nu. Jag blir så sur bara när jag tänker på lyssnar på den.
Lunch med Montelius.
Ja, vi får ta den sen.
Alltså, vad jag än skulle skriva så skulle uppfattas som ett försvarstal. Men jag har ju naturligtvis rätt att berätta min historia om det här året. Varför skulle jag inte få göra det? Det är ju helt absurt att inte någon i min position och som har varit med om det här och som faktiskt inte har ansvar. Alltså var börjar jag sluta mitt ansvar för Benny Fredrikssons död?
Så,
det är klart att jag måste få göra litteratur av det.
Men jag tror att det är ju ändå intressant den aggressivitet som har uppstått av din bok.
Ja, det har varit jättejobbigt.
Framförallt från kvinnor.
Aggressivitet finns... mot mig, ska jag säga.
Ja, och jag tror att det finns ett annat skäl som inte du har riktigt har tänkt på. Det verkar lite så patroniserande att säga att du har inte tänkt på det.
Nej, kör!
Alltså, jag tror att det är så här att de flesta känner att jag skulle inte kunna skriva det här. Va? Och det finns en konkurrenssituation. Va? När de känner att, okej, hon befinner sig i ett väldigt taskigt läge. Och så kan hon skriva en bok om det. Där hon på något sätt utan att skydda sig ändå beskriver det.
Mm.
Jag som också i och för sig befinner mig i ett taskigt läge. För det gör ju de andra tidningarna också. Mm. Skulle inte kunna göra det. Och då kommer den här konkurrenssituationen in igen.
Nu kommer vi in på den här podden. För att jag till exempel, jag släppte en diktsamling om en månad om ett, den heter Alkoholbitar om ett förlorat barn med mitt ex. Mm. Men det blev som klyschan att även relationen gick isär.
Mm.
Och då, den enda man som fick läsa korv, den går typ ut idag faktiskt.
Ja,
den enda man som fick, den enda man som fick läsa den var Stig, sista av alla. Innan lät jag kvinnor läsa den.
Mm.
Och så satt det inte också på något skulle om relationen. För då, eller det var nog undermedvetet. Jag lät Anna Sanvaresa Jörgensdotter, för att jag tycker hon är en av de bästa författarna efter Stig som jag känner. Tova Mossad som jag ska jobba med lite. Johanna Ryttel som är en av de kvinnor som står mig närmast som vän. Och Amanda Ohm som har hjälpt människor jag har.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Jag aktar med texter. Och de var ju tvärt... Jag var van också från när jag jobbade som lärare i skolan så att kvinnor mobbar varandra och sådär. Men de här kvinnorna, de var ju tvärtom. De var ju bara liksom lyft upp exet här, fast hon visste inte ens träffat henne som de andra. Liksom. Här skriver att hon är briljant här liksom, och sådana. Så att de var ju tvärtom. Här var det verkligen systerskap. Medan som den här podden med Montelius där, det var ju precis som när jag jobbade som gymnasielärare, att det var så svårt att sätta dit kvinnor för mobbning, för de kunde ju säga så här typ, ja gud vilken fin jacka du har och himla med ögonen, ungefär som Montelius säger, ja jag gillar ju verkligen hennes bok, ungefär sådana mobbar typerna, men där är nog teorin att de här kvinnorna som hjälpte mig med och verkligen var för mitt ex, fast några av dem inte känner henne ens, var ju alla attraktiva och talangfulla själva. Att det kanske var därför att de har en självkänsla.
Men jag tror att det är fel att se att alla tjejer är förjävliga mot varandra, för så är det verkligen inte.
Nej.
Utan många tjejer känner ju igen sig i den här situationen. Och de här som du vände dig till, de kände väl igen sig, det skulle kunna ha varit jag. Och då vill jag ju inte att han på något sätt förminskar mig, va?
Ja, nej men när jag var barn så var tjejer var väldigt elaka, var min erfarenhet mot mig då. För att jag var så annorlunda och min pappa luktade piss och han var alkoholist och mamma var kommunist och jag läste böcker och jag var smutsig.
Rödhårig,
smutsig och så här. Så jag var väldigt annorlunda och killarna gillade mig, tjejerna gjorde det inte. Och sen i vuxen ålder så har jag också varit med om att det är framförallt kvinnor som är på mig. Kanske för att de konkurrerar då. Det är möjligt. Men män är inte i närheten så jävla mot mig som kvinnor.
Jag umgås ju också bäst med kvinnor. Bra, men, eller jag jobbar bara med män nästan. Stig, Daniel Fridell, Karamera, Leo, alla möjliga. Liksom. Så då får jag mitt umgänge där. För mina barnomsvänner som kanske står med hjärtat närmast. De är knegare och går upp 6 på morgonen och bor i typ Tyresö och sådana. De kan inte gå ut på krogen och sitta klockan 11 och spela fotboll. Så det är mest kvinnor jag umgås med privat. Liksom. Så män skulle ju aldrig mobba mig för att jag umgås mest med kvinnor.
Nej, det är inte. De flesta män har ju inga kvinnliga vänner, så det är fantastiskt att, att du har det.
Ja, men det, alltså, jag har ju också kvinnliga vänner, framförallt kvinnor som jag har haft relation till. Mm. Och det, alltså, jag tror att den stora skillnaden mellan män och kvinnor, för allting har gått väldigt snabbt. Alltså kvinnans liksom, framsteg socialt sett i överhuvudtaget va, på 30-40 år.
Mm.
Och skillnaden mellan män och kvinnor, det är ju att när det gäller män så löser man det med våld.
Mm.
Alltså en konflikt, den toppas med våld. Så är det.
Mm, ja, så är det.
Det är jättetråkigt.
Ja, men det är bra.
Ja, men visst är det så.
Våld löser allt, det skrev jag i min mörker. Det är det läskiga med våld faktiskt.
Ja, men alltså grejen är att det gör också att män disciplinerar sig. Mm-hmm. Men uppträder inte hur jävla smutsigt som helst.
Nej, det är nog en poäng.
Jag vet också att
man kan
det kan, det kan finnas en risk att man också stryker.
Ja, det är...
Stiga hotat och stiga hotat och skicka bandidos på mig och såg av mina fingrar. När han var emot. När män bråkar också ser de kvinnor eller pengar, så du kan ju föreställa vad
det är. Det är något gäng så du hade kunnat pura upp.
Jo, precis. Så han
har
aldrig varit lite fel person.
Hittar han på?
Nej, du kanske var full.
Eller vad? Men du var.
Nej, men vad var du ska säga? Men däremot, ja, nu kom vi in på den här podden ändå. För att faktiskt det lägsta jag har hört i poddvärld, och då lyssnar jag ändå på amerikanska och engelska poddar, och min franska är inte så jättebra ibland franska. Det lägsta jag har hört var först den här kringlan eller kakan eller vad det heter, som skulle hugga en yxa i fittan på dig.
Ja, just det.
Och sen det här med Montelius och den här broderi. Och båda gånger är du som är objektet för det här lägsta. Så då är det något som att du inbjuder kanske till mobbing eller någonting.
Ja, så är det väl. Jag skulle bara vilja veta vad det är som... Jag tror också att det har att göra med att jag är kvinna. Man skulle inte hålla på så här med mig om jag var man.
Nej, det är sant.
Det är faktiskt så. Mm. Men jag tycker också att det är intressant att det är kvinnor i första hand som håller på. Jag har inte lyssnat på den här podden Lunch med Montelius, inte senaste avsnittet heller, där de är på mig igen.
Jag lyssnar bara en kvart.
Jag klarar inte av det, för att jag blir liksom ledsen på riktigt. Jag blir helt nednäst faktiskt.
De går till och med på din sexgrej. Livet liksom går de på. Liksom. Så det för mig var det för lågt. Alltså. Det var under alla slag under bältet.
Är det spermierna i
dörren? Ja,
precis. Men det är så lustigt att de där feministerna kan irritera sig på att en kvinna som närmar sig 50 skriver om spermier i duschen. Det är fan förbluffande, tycker jag. Och jag tycker också det är lite konstigt att de inte har litteraturtentaklerna ut och ser att det är att jag är inspirerad av Dotter till en dotter från 1978 av Ingrid Alvén där. När jag duschar när mamma är väldigt liten, så där vid syrenhäcken med mamma, så är ju det kvinnor i äppelträd, Moa Martinsson. Så jag har ju liksom mina referenser ute, men det är ingen som har sett det. Men det spelar ingen roll. Man behöver inte läsa samma böcker som jag läser naturligtvis. Men jag tycker det är konstigt att man kan irritera sig över spermier i duschen.
Ja, nej, men alltså när du nämner Ingrid Alvén, för jag träffade henne 79 liksom.
Ja,
och jag hade väl ingen tanke liksom att läsa henne, men sen gjorde jag det, och hon är ju faktiskt riktigt bra.
Den boken är fantastisk.
Ja, alltså även här med kackolackarnas liv.
Ja, den är också jättebra.
Och S.U. Glädjen.
Ja, men den boken inspirerade
mig. Just med de två, nu kom vi in på den här podden redan. Just med de två så är det nog också mobbing-tendensen där. För att de gick ju också, tycker jag, eller Montelius gick för hårt på den här unga killen Elis Brå, poeten som, man kan ju tycka vad man vill, jag har själv svårt för poeter som är posörer, och jag tycker också att han är ganska ojämn, att han är bra saker.
Är det här ett annat avsnitt?
Ja, det är, eller om det var en recension, det var ett krig på sociala medier däremellan. Men i alla fall så det är väl som Stig säger, att han är ojämn och själv avskyr också ironi, som han är mycket. Mm. Liksom. Han kommer från en helt annan skola där som poet. Men han släpper en roman då tydligen som jag inte läst, och den kan ju inte tala med honom just därför. Mm. Men vad jag förstår så har han gjort det här lite experimentella. Han har haft inspiratörer som Roche Perec och så här, James Joyce och så. Men då skriver hon i den sågningen som Montelius gör av den. Ja, men jag förstår att du vill göra det här Roche Bereck och jag, men du har så långt att lära dig grabben, du är ingen författare, du tar långt att bli, att jag skulle faktiskt även om jag själv kanske skulle tänka så när jag läste den, så vet jag att jag gjorde ju själv i hans ålder så med Hemingway kanske, att jag försökte imitera för mycket. Jag skulle aldrig mot en ung, så ung kille skriva en sån sågning, utan jag skulle försöka ändå lyfta fram det han gör bra.
Ja, det håller jag med om. Jag tycker att man inte ska såga unga, väldigt unga människor. Men problemet med många av de här unga är att de fattar inte att man måste sovra. Alltså, man gör ut liksom allt. Mm. Det är dumt, framförallt när det är poesi.
Ja, men mer om med dina... Vad ska man säga? Mer om boken. Vi måste komma tillbaka till boken.
Nej, men jag tycker också att det...
Men där är ju med boken också. Med dem. Det var ju därför Lena Andersson kom tillbaka. För henne beskrev hon då. Hon har bara en kvinnlig män. Vän.
Boken är fulla kvinnliga vänner. Sara Stenholm, min bästa vän till exempel. Och hela de här fem kvinnorna som jag kallar för Fab Five. Eller fyra, och vi är fem tillsammans. Åseberg. Alltså det finns ju folk som bara dyker upp i mitt liv under året. Kvinnor och som hjälper till liksom att jag ska klara mig. Min mamma, min dotter. Det är många kvinnor i den här boken. Som de inte... Mm. Ja, Nina Björk som jag visserligen är på väg att slå ner då. Men...
Sen är det politiskt så här, ibland. Så här, fattar inte. Alltså jag är vänster själv. Precis gått med reformisterna, även om jag vet från den anarkistiska. Så jag tycker att de måste fixa till. Och där håller jag med zonen med Socialdemokraterna. Så att, det sponsrar ändå, men däremot ibland dina så här, typ som du säger, så här, motstånd alltid rätt som Lenin. Alltså om du kom som jag och Stefan Jarl har i vår bok en diskussion om Camus uttalande. Mm. Om du kommer från motstånd alltid rätt där till exempel, som jag tror också Stig skulle dela.
Mm.
Det är okej, men från Lenins sida, men när hade Kerensky fått ha kvar sin makt i Duman, Sovjet hade sluppit
40 miljoner utrustning. Men det här har väl ingenting med min bok att göra?
Nej, men du skrev som Lenin säger, motstånd alltid rätt. Wow, heja Lenin, ungefär. Så är det där.
Ja, men alltså,
Putin gillar inte Lenin därför att Lenin säger att det är rätt att göra motstånd.
Som gammal leninist, nu var det länge sedan jag var med i ärarna, jag gick ju i mars 1973, så eftersom jag inte trodde på att det skulle bli en revolution, så måste man väl säga det att det är fel, väldigt fel, att döma människor i efterhand för saker som de överhuvudtaget aldrig skulle kunna tänka sig att förutse.
Mm.
Istället så bör man ju göra det ingen gör, att fråga sig varför blev det som det blev när muren föll.
Mm.
När Palme dog och 10 år senare föll muren.
Mm.
Jag misstänker att de har med varandra att göra. Och vad hände då? Det som är det stora felet med vänstern är att man inte frågar sig varför funkar det inte?
Det håller jag helt med om. Jag håller helt med om det. Visst. Det är vänsterns stora problem. Att man är rädd för att ställa den här varför-frågan.
Men vänstern måste ju ställa motstånd. För som du nu kommer vi tillbaka till boken. Mm. Som du skriver så här, under MeToo så beter de sig som... de här liberalerna beter sig som det de föraktar hos Robespierre och Lenin. Mm. Beter sig de plötsligt.
Mm.
Och liberalerna har ju precis, de har ju ännu större problem än vänstern. Att så här, typ efter muren föll, då kom liberalerna och nyliberalerna.
Mm.
Och det fanns inga lösningar som de kunde komma med. Det blev tvärtom värre för många grupper, särskilt arbetarna.
Mm.
Och då får, som du har nu, demagoger överallt. Trump, den där Boris och Brasilia, men överallt liksom. Jimmie Åkesson, Netanyahu, Israel, överallt liksom. Då tror helt plötsligt folket på lögnet.
Mm. Alltså jag tror att situationen är mycket mer komplicerad än så. Och i vissa fall så är det så att det finns ett starkt folkligt stöd för den så kallade nationella högern. Och så är Polen och Ungern, även i Vitryssland. Alltså när det gäller röster, Ingelina Lindqvist som jag verkligen uppskattar, som naturligtvis är för, alltså emot Lukashenko. Hon beskriver en tidigare artikel i Aftonbladet när hon besöker sina släktingar och så.
Mm.
Kärleken till Lukashenko.
Mm.
Alltså, det är lite komplicerat. Det är på samma sätt som jag har en vän till mig som bor på Lilla Sien.
Mm.
Som kommunist Moskva-kommunist i Iran. Och när de här strejkerna började på, du vet, med olje. Strejkerna, va? Och det, när det spred sig till lärare på universitetet. Mm. Och de började kunna snacka med varandra. Mm. Så hade de ingen koll på att hur stark Mujahedin var. Va?
Mm.
Alltså, det är väldigt svårt att göra sig en överblick när du inte lever i en demokrati. Va?
Mm.
Då är det ungefär samma misstag man gjorde i Syrien. Och problemet med det här med hur de fattiga och de allra fattigaste och människor som lever på landsbygden, hur de tänker. De tänker så osynkat med intelligensen.
Mm.
Och eftersom det är på det viset så måste den så kallade intelligensen fundera över vad fan det de håller på med.
Mm. Mm.
Nej men det har väl med det, med just det som jag tänker på, som jag har sagt med just det här med metod, att också till försvar för det mot recensionerna, att alla ser det som ett försvarstal, att du var ju faktiskt när det pågick, man kommer ihåg, okej, man kan säga såhär som de som vissa utav de kritiker som går mot det, vadå, jag tappar huvudet som alla andra, nej, alla tappade inte huvudet.
Mm.
Ja, och Stig till exempel var hela tiden kritiska med vi. Så att å andra sidan inte på och riskerade någon jobb eller någonting.
Nej.
För vi hade dem i ändå.
Alltså, vi vågar ju.
Ja, jag vågar ändå. Och Fredrik, det skriver du om Fredrik. Han sa att det läskiga med mig är att jag hade varit en av dem som hade drevat för det.
Mm.
Och den sista tror jag Fredrik, det var svagt mellan oss. För att jag gillade inte hans skotteri och att högmodet han fick när... Fast det var jag som sa till honom och korrar i New York att du är ju trevlig när, så länge du inte är på substanser.
Mm,
så du borde bli en sån här Jailino.
Ah, ja.
Och så blev han det. Men då blev högmodet för mycket. Så jag orkade inte umgås med honom. Så det var ju svalt mellan oss i flera år.
Mm.
Men jag var en utav, jag var helt öppen med hela tiden ta honom i försvar. Så att där fick han nog, som han säger, försvar från oväntat håll. Liksom när han inte hade räknat med. Mm. Trots att han själv också, där tror jag han har rätt, också hade gått med ett sånt. Men jag tycker inte att du var i det drev. Det blev jävligt olyckligt det där med Benny Fredriksson, att det var
Nej, men jag var inte det. Jag försökte stå emot drevet, men
var
jag,
har gjort
det jag har gjort med min text.
Ja.
Och det hade varit så lätt för mig att inte skriva den här boken, men jag kommer för resten av mitt liv att vara förknippad med Benny Fredrikssons självmord.
Nej, det vet jag inte.
Jo, det tror jag. Och jag måste...
Det är alltså 20 år.
Ja, men jag... Det är i alla fall präglat mig.
Djupt.
Och jag måste liksom skriva den här boken för att få ro mitt eget inre universum. Och jag vet inte hur jag skulle kunna skriva den här boken för att kritikerna skulle bli nöjda. Men vad som irriterar mig är att om jag säger så här, okej, jag gjorde fel här. Så hade jag ju... Jag var naiv som trodde att andra skulle säga, men jag gjorde också fel här och här och här och här. Men vad jag istället har sett i recensionerna är, ja, det gick lite överstyr där. Men då skulle de säga, exakt vilka texter skulle inte ha publicerats?
Mm.
Vilka namn skulle inte ha hängt ut? Vilka kvinnor skulle vi inte ha trott på? Säg det då, för att ha respekt för de här människorna som fick sina liv förstörda eller förändrade.
Mm.
Det räcker inte för mig att man säger bara, ja men det var några publicerare som inte skulle ha gjorts. Tala exakt om vilka män som inte skulle ha hängts ut. Så är det klara. Liksom, berätta hur det gick till. Och när de säger till mig så här, jag har blivit hånad för att jag ser att jag inte minns texten. Det gjorde jag inte. Jag minns inte texten. Jag var så trött så jag inte ens kom ihåg hur jag tog mig hem från jobbet. Alltså, det är så mycket
som jag är så slut.
Och jag vill sluta som kulturchef flera år tidigare. Jag får inte det, man ser hela mitt privatliv ballar ur liksom. Jag minns inte texten. Och sen när Karsten Palmer är på mig om texten, och Josefsson är på mig om texten, så vill jag inte prata om den. För jag fattar att jag har gjort något fel, och då förtränger man liksom. Till slut måste jag ju fejsa vad som har hänt. Och då blir journalistiken en existentiell kris för mig. Så vad är man när man är journalist? Vilken makt har man över andra människor? Och det här gjorde jag litteratur av. Jag skulle vilja veta, de som säger att det inte är trovärdigt att jag inte minns den här texten. Jag skulle vilja veta, vad minns de från de här dagarna? Hur ser deras dagböcker ut om de finns? Hur gick det till när man gjorde löpsedel på Virtanen? Alltså, hur tänkte man när man gjorde det här mot den ena och den andra? Exakt! Hur kändes det att gå till jobbet och gå hem från jobbet? Berätta det.
Jag kan ta ett väldigt konkret exempel om hur jag får göra det. Alltså, jag var tillsammans med en tjej som jobbade som musikkritiker på Dagens Nyheter.
Mm.
Hon kommer hem till mig och det är lite otacksamt. Jag är lite känslokall. Och gråter. Då säger jag, varför gråter du? Jag har varit på en debatt på Operan och hon har perfekt gehör. Och det var en mycket känd dirigent från England som var här.
Mm.
Och som arbetade med sådana tidstypiska instrument från 1500-1600-talet. Mm. Och den här Orlén på Svenska Dagbladet hade skrivit att de spelade fast.
Mm.
Och när han då skrev det så krävde den här dirigenten som hade mycket makt
mm.
att det skulle bli en debatt om det här.
Mm.
Så hon ställde upp och hon sa ja, perfekt, gör.
Mm.
De spelade överhuvudtaget inte fast.
Nej.
Hon hade alltså, vad det nu är, 800 personer bakom sig
mm.
som skrattade och sa bla bla bla.
Mm.
Och så kommer hon hem till mig och gråter och säger, ja, jag vann ju diskussionen, men jag minns inte vad jag sa.
Nej, just
det. Då sa jag, men alltså så här är det. Jag behövde lämna ut den snabbt. Jag har ju varit med om samma situation.
Mm.
Jag skulle försvara biblioteken mot ungmoderaterna som ville lägga ner dem.
Mm.
Och jag har ju hela publiken med mig.
Mm.
Och jag är ju bra retoriker.
Mm.
Va? Jag driver med de här alltså, mm. till vansinne. Va?
Mm.
Och alla skrattar.
Mm.
Sen går jag ut i pausen och dricker ett glas vin. Vitt vin. Och börjar snacka med en svart kille. Och börjar försvara apartheid.
Mm.
Och han håller med mig. Han mm. säger det är alltså en flykt av svarta till Sydafrika.
Mm.
Inte från Sydafrika. Mm. För att medelinkomsten för svarta i Sydafrika är 3 gånger högre än i grannländerna.
Mm.
Ah, ja, jag vet, sa han. Du har helt rätt, man är väldigt naiva i Sverige. Men jag kan ju inte kommentera det. För det är jag som är ANCs man i Stockholm.
Mm.
Och då här, nu har jag gått för långt.
Mm.
Alltså jag får ANC-snubbe i mm. Stockholm och gå med på.
Ja, det är det man alltså, går verkligen.
Ja, men då inser ja. Jag att jag minns inte vad jag sa.
Nej.
För har du en publik som här på dig.
Mm.
Då befinner du i ett läge där du tappar greppet om ditt ego.
Ja, det
och låter andra mm. spela in i din egen person.
Det är möjligt. Men i mitt fall var det ju också, om vi går tillbaka till den där texten om Benny Fredriksson, jag var arg på så himla mycket. Jag var arg på Aftonbladet, jag var arg på MeToo-journalistiken. Och så tappade jag omdömet. Och så var jag stressad och ledsen.
Ja, man kan...
och där, mitt i den skärningspunkten, det är livet helt enkelt. Mm. Där uppstår en text. Kulturjournalistik är ju inte vetenskap.
Stötta gärna oss på Swish. Nummer 123-535-4857. Nummer 123-535-4857.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.